Men tack Jesus, vi hade det mysigt i alla fall, hade vi inte det? Ni som var också med och arrangerade så tycker vi hade en väldigt mysig kväll. Och vi sa också igår så här att vi är ju egentligen en festförsamling som det står i Hebreerbrevet. Och vi behöver ha sådana här lite fester tillsammans också för att stärka banden emellan oss. Visst är det så? Tack Jesus. Så ofta sitter Göran och skrattar där borta. Maten var god Göran, det var jättegott. Tack Jesus. Ja, vi har också fått en ny tidning. Helande Löv har kommit ut. Med vackra Petra på framsidan. Och hon kommer nu att komma ut med en bok också som heter Ojämförlig. Jag har läst den, skrivit förord i den. Jättefin bok. Men den kommer inte förrän kanske om en månad eller något sånt där. Men det håller på i sista korrekturen nu. Vi försöker snabbt, eller hur Petra? Snabbt. Och så tänkte jag att ni som vill kan få den här boken gratis. Det är min första bok. Och jag skrev den 1984-85. Den gavs ut på Livets Ord. Och framsidan är gjord av Birgitta Javari och det är också en tavla som jag har hemma på väggen. Hon har gjort till två av mina böcker. Det var jag sa så här igår, och jag kan glädja mig över det, för jag har skrivit över 20 böcker. Att jag har skrivit mina böcker ihop med Jesus. Alltså alla böcker har jag skrivit i bön tillsammans med honom. Och därför känns det så jätteskönt att jag kan stå för allt som jag har skrivit. Alltså jag känner så här en glädje över varenda bok. Så tänker jag, det var det här han ville att jag skulle lyfta fram där. Och det här ville han att jag skulle lyfta fram här. Och den här boken heter ju Jesus helar och upprättar. Och vi kommer att ha en låda där. Göj, du har en låda någonstans där. Så kan ni få den här boken gratis. Och så kan ni se mitt hjärta. Och när jag skrev den här boken så sa jag, Herre, jag kan inte skriva någon teologisk bok om helande. Och då sa han, du ska bara skriva det som jag har uppenbarat för dig i den helande tjänsten som du har fått gå in i. Och då var jag ganska ny. Så läs gärna boken. Och så tackar vi Herren att vi får förvalta också det som Gud har kallat oss till här i arken. Där vi har Jesus i centrum av allting. Där försoningen är en verklighet för oss. Där vi vet att Jesus har betalt allt för vår hälsa. För att vi ska få försoning och förlåtelse, befrielse och upprättelse och djup läkedom genom den helige ande. Och vi står på Guds ord och Guds löften och vi tror att den helige ande är vår hjälpare i vår inre kärleksrelation. Men också i den helige andes utrustning och andens nådegåvor. Visst är det skönt att veta att vi förvaltar någonting också. När det gäller liksom uppenbarelsen i Guds ord. Och nu hade jag ju tänkt att jag skulle dela lite grann om det som Herren har talat till mig. Och jag ber ju mycket nu. Jag har ju haft en besökelsetid som har mer än 2 år. Och den fortsätter och Herren kallar på mig. Så nu går jag in i bön i 5 dagar. Jag åker imorgon till en öde plats. Och jag känner att jag vill bara ge tiden att vänta på Herren. Jag vet att han alltid är närvarande, han bor i mitt hjärta, såklart. Men det är väldigt underbart att få stilla sig och höra vad vill Gud säga. Och det är viktigt tycker jag att ledare tar tid med Gud. Det är jätteviktigt. Därför om ledare inte tar tid med Gud, då kan vi allihop gå vilse. Men det är inte bara ledare som behöver ta tid med Gud, vi behöver alla ta tid med Gud. Och vänta in honom för han har lovat att han ska uppenbara sig för oss. Och det är viktigt för oss i arken och alla ni som ser mig nu. Att vi får mönsterbilden från himlen. Och igår talade jag om att kärlekens väg är en övernaturlig väg. Som vi måste lära känna. För att kunna leva ett övernaturligt liv. För kärlekens väg är ett liv i totalt beroende av Gud. Totalt beroende av Gud. Och om vi nu är ärliga så är det jobbigt att tänka att vi ska leva totalt beroende av Gud. Vi vill ju gärna lösa sakerna själv. Hitta naturliga vägar. Gå på naturliga tankemönster. Men kärlekens väg är den djupaste kärleksrelationen där vi blir totalt beroende av Gud. Och jag ska inte tala någonting om det. Och det gäller inte bara oss här i arken och alla ni som är våra distansmedlemmar och vänner också i olika länder. Utan jag tror att det här är ett viktigt profetiskt ord. Därför att vi går in i en tid, och Jesus talar ju om den tiden då kärleken kommer att kallna oss de flesta. Och jag satt och tänkte på, varför kallnar kärleken och vad är det för skillnad när jag var ung och det som händer nu. När jag var ung så fanns det ju, ja, det fanns bara en tv-kanal. Och man kunde knappt se vad som fanns på den tv-kanalen. För det flimrade hela tiden, var ni med på den tiden? Och sen fanns det väl en tidning kanske, om det var Expressen eller något sånt där. Men det var väldigt lite media. Alltså man visste inte så mycket vad som skedde ut över världen. En del visste man ju såklart. Men det var som att landet var engagerat på ett annat sätt. Och jag tänkte i morse på, när jag var liten så var det en flicka som hade blivit mördad. Någon flicka i 10-årsåldern som hade blivit mördad. Och hela landet var engagerat. Jag kommer ihåg, hela landet var engagerad i att hitta den mördaren. Och det var som en kollektiv sorg och smärta över att det här barnet hade förlorat sitt liv i någon vidrig våldtäkt av någon våldtäktsman. Men så händer det någonting, därför det blir för mycket av allting. Det är för mycket krig, det är för mycket våld, det är för mycket övergrepp. Och då händer det någonting. Och där kanske ni har märkt också, man blir lite förhärdad. Det som man förut kanske bara grät när man såg det, så blir man förhärdad. Det är som att hjärtat blir hårdare och hårdare, för vi orkar inte ta in det här som vi ser. Och då vill vi försöka distansera oss. Men det som är underbart med oss som älskar Jesus är att vi behöver aldrig distansera oss, därför vi ser världen tillsammans med honom. Och vi har den helige andes beskydd, så vi kan klara av att göra någonting gott i den här världen och vara med, som det står i Bibeln, gör den här världen fylld med källor, levande vatten som ska strömma in i en sargad värld. Men när jag läste när Jesus varnade och sa att kärleken kommer att kallna, så tänkte jag först, ja, men om den mänskliga kärleken kallnar, då kanske den här gapekärleken finns ju alltid där. Men du vet, gapekärleken, Guds kärlek, ska uppenbara sig genom oss och synliggöras genom oss. Och när jag tittade i grundtexten så stod det att det är agapekärleken som kommer att kallna hos de flesta. Och det är därför som vi ska tala om det här idag. Därför att den här agapekärleken får inte kallna. Och jag ska säga för varför får den inte kallna. Därför om den kallnar så kommer människor inte att bli frälsta. Därför är kärleken som uppenbarar Jesus i den här världen. Det är kärleken som gör att människor får tro på att Jesus är sänd från himlen. Och kallnar kärleken. Och det är därför som mörkets makter vill att kärleken ska kallna. Först och främst därför att då blir Jesus inte synlig. Och världen kan inte se lärjungaskap. Det här ska vi titta på idag. Så jag tror att det här är profetiskt, inte bara för oss, utan det här måste hända nu i den här yttersta tiden. När jag var för ett halvår sedan, jag var på den djupa bönen, och då fick jag möjlighet att vara i djup bön i en hel vecka. Och det var en fantastisk vecka. Jag måste säga att jag tror aldrig jag gråtit så mycket som under den veckan, att bara få skåda Herrens härlighet. Och när jag var där i bön, då plötsligt såg jag liksom Jesus. Men han såg på annorlunda ut. Jag har berättat det här för er. Så såg annorlunda ut. Det var, är det här Jesus? Det var som att han hade någon intorkad lera som fanns i hans ansikte. Och så tyckte jag att jag såg att det fanns också intorkad lera på hans kläder. Och min första tanke det var, Jesus, jag kan hjälpa dig att skrapa bort det där. Jag kan hjälpa dig att skrapa bort det. Och jag tänkte, jag undrar, vad ska jag ta för att kunna skrapa bort det där? Och då sa han bara så, det här Linda får du inte skrapa bort. För då kommer det att skada min kropp. Därför det här måste ske på ett annat sätt. Och jag sa, vad är det för någon sorts lera? Vad är det som finns som har stelnat på ditt ansikte och på din kropp? Och då sa han bara så här enkelt, det är all kärlekslöshet genom årtusendena. Det är all splittring. Det är all synd. Det är allt mörker. Och jag sa, i världen. Det är klart det finns mörker i världen. Nej, sa han, i min kropp. I min församling, i min brud. Och jag sa, men herre, hur ska vi få bort det här då? Hur ska det kunna tas bort? Och då sa han, säg till mitt folk att den enda vägen att få bort det här är kärlekens väg. Och när kärleken kommer från brudens hjärta till brudgummen, då händer det någonting. Allt där kommer att smälta bort och falla av. Och världen kommer att kunna se Jesus. Och jag tänkte vi ska sjunga idag och sen också för den här världens skull. Alltså för den här världens skull så lägger vi undan massor med saker. Vi lägger undan det för den här världens skull. Därför vi önskar att den här världen ska få se Jesus. Och vi önskar att den här världen ska få se äkta lärjungaskap. Eller hur? Äkta lärjungaskap. Så jag tänkte jag skulle säga något. Idag. Jag ska bara dela. Och sen tänkte jag så här att vi ska göra det på ett speciellt sätt idag under bönen. Vi som är ledare här som är här. Vi ska göra en sån här, ska jag säga, tunnel. Och sen ska vi smörja dig med höghelig olja. Med den heliga andes närvaro. För att vi måste från den här dagen, om jag nu får tala allvar, läsa de här texterna. Begrunda de här texterna. Därför att gå på kärlekens väg är ingenting vi kommer att lära oss under en vecka. För det kommer att påverka hur vi lever, hur vi tänker, vilka steg vi tar, vilka prioriteringar vi gör. Så vi måste lära oss att gå på den här vägen. För många av oss har inte gått på någon kärlekens väg. Vi har aldrig ens upplevt i våra hem att våra föräldrar gick på någon kärlekens väg. För det finns alla möjliga vägar, syndens väg, hårdhetens väg, kärlekslöshetens väg, girighetens väg, hatets väg, krigets väg. Det finns jättemånga vägar. Men det här att lära känna kärlekens väg, det blir så annorlunda. Det blir på ett annat sätt. Därför lärjungaskap handlar ju om att vem är det vi följer? Vem är det som har rätt att undervisa oss? Och Jesus säger att när den heliga ande kommer, då ska han undervisa er om allt som jag har lärt er. Allt som jag har undervisat er. Så när den heliga ande börjar verka i ditt och mitt liv, då för han in oss i lärjungaskap. Så vi får lyssna på Jesus. Och jag tänkte vi skulle bara börja med att lyssna bara lite på frälsaren. Vad han säger för någonting. Och vi ska börja titta bara lite grann på kapitel 5 i Matteus evangelium. Hur han beskriver kärlekens väg eller kärlekens sätt att leva som är så totalt annorlunda än det som finns i världen. Alltså det är så totalt annorlunda så allting är upp och ner. Och jag ska läsa bara lite grann här då från 5:38. Nu är det Jesus, våran frälsare, våran lärare som talar till oss. Och det här, man skulle kunna säga att det här är så konstigt och så annorlunda att vi vill inte ens titta djupare på det. För om vi tittar på det här så måste vi räkna med Gud. Alltså vi måste räkna med att han lever, att han är närvarande, att han är det han har lovat att vara. Eller hur? Vårt beskydd, vår försörjare, vår själavårdare, vår rådgivare, vår rättfärdighet, vår helgelse. Att allt det som vi behöver finns i frälsaren, i den andliga kärleksrelationen. Och nu kommer radikala ord här. Jesus säger så här. Ni har hört att det är sagt. Ni har hört det här. Öga för öga och tand för tand. Men jag säger er. Stå inte emot den som är ond. Om någon slår dig på högra kinden, vänd då också andra kinden mot honom. Om någon vill dra dig inför rätta och ta din tunika, så låt honom få manteln också. Vem vill leva det här livet? Jag menar, vi ställer bara frågan. Alltså utan Gud så blir väl du och jag bara en dörrmatta, utnyttjare. Eller hur? Men med Gud så kommer vi få excellens. Det kommer att hända någonting som gör att världen ser. Det finns ett annat sätt att leva. Ett annat sätt att reagera. Ett annat sätt att vara. Som måste väcka förundran. För vi är ju vana öga för öga, tand för tand. Vi står inte emot någon som är, vi smäller tillbaka. Och så säger han så här. Om någon tvingar dig att gå en mil, då ska du gå 2 mil med honom. Vem vill det? Jag menar, vi ställer bara frågan till oss själva. Därför då måste vi vara på ett helt annat sätt. Och så säger han så här. Ge åt den som ber dig. Och vänd dig inte bort från den som vill låna av dig. Ni har ju hört att det är sagt, du ska älska din nästa och hata din fiende. Men jag säger er, vem är det som pratar idag? Det verkar vara mästaren själv. Och han säger, men jag säger er, älska era fiender och be för dem som förföljer er. Och då säger han, då är ni som er himmelska fars barn. För han låter solen gå upp över onda och goda. Och han låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga. För om ni älskar dem som älskar er, vilken lön ska ni få för det? Gör inte tulldrivarna också det? Om ni bara hälsar på era bröder, vad gör ni för märkvärdigt med det? Gör inte hedningarna det också? Var alltså fullkomliga som eran himmelske far är fullkomlig. Det här är ju en helt annat liv. Det här tror jag skulle väcka uppmärksamhet i den här världen. För då räknar vi med Gud. Och Paulus då, som har fått så mycket uppenbarelse från Herren. För du vet, Paulus, han säger så här, det jag förkunnar, säger han, det har inte jag lärt mig av människor, det kommer från himlen. Så säger han, det här som jag förkunnar nu, det har kommit genom uppenbarelse från himlen, från Jesus själv. Men för att jag skulle vara säker på att jag hade hört rätt, så har jag åkt upp till Jerusalem för att träffa apostlarna. Och nu säger han till oss här, jag slår upp Romarbrevet kapitel 12. Nu har vi läst vad Jesus säger. Och nu talar också Jesus genom Paulus. Så säger han så här. Jag läser inte allt, men jag läser 12 och 14 och några verser framåt. Välsigna dem som förföljer er. Välsigna och förbanna inte. Gläd er med dem som är glada och gråt med dem som gråter. Var eniga med varandra. Tänk inte på det som är högt, utan håll er till det enkla. Var inte självkloka. Löna inte ont med ont. Tänk på det som är gott i alla människors ögon. Håll fred med alla människor så långt det är möjligt och beror på er. Hämnas inte, mina älskade, utan ge rum för Guds vrede. För det står ju skrivet, min är hämnden och jag ska utkräva den, säger Herren. Men om din fiende är hungrig, så ge honom att äta. Om han är törstig, så ge honom att dricka. Gör du det, då samlar du glödande kol på hans huvud. Låt dig inte besegras av det onda, utan besegra det onda med det goda. Nu beskrivs ju den här kärlekens väg väldigt praktiskt. Och på den här vägen kan man inte gå utan kärlekens ande och den helige andes närvaro och kraft. Och så nu ska vi titta lite vidare här, för du säger Herren, nu Paulus, han har ju skrivit många av de här breven. Men han säger ju på ett fantastiskt sätt ifrån Efesierbrevet just om den här kärleken. Och det gör ju också Johannes. Och när Johannes beskriver kärleken så säger han: Gud är kärlek. Om ni förblir i kärleken så förblir ni i Gud. Och Gud förblir i er. Och kärleken har nått sitt mål. Alltså han har nått målet. För han säger att kärleken är lagens uppfyllelse. Alltså kärleken är lagens uppfyllelse. Visst är det starka ord? Då kan man lägga undan all lagiskhet. Därför kärleken är lagens uppfyllelse. Och så säger Paulus i sin bön när han har böjt sina knän. Så säger han i 3:16. Jag ber. Ett fantastiskt bön. Jag ber att han i sin rikedom ska ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin ande. Så att Kristus genom tron ska bo i era hjärtan. Och att ni ska bli rotade och grundade i kärleken. Rotade och grundade i kärleken. Och så säger han, då ska ni tillsammans med alla de heliga fatta bredden, längden, höjden och djupet. Och lära känna Kristi kärlek. Lära känna Kristi kärlek. Därför kärlekens väg är Jesus. Den andliga kärleksrelationen. För Jesus säger ju, jag är vägen och jag är sanningen och jag är livet. Så säger han, jag vill att ni ska bli rotade och grundade i kärleken. Då ska ni tillsammans med alla de heliga fatta bredden, längden, höjden och djupet. Och lära känna Kristi kärlek som går långt bortom all kunskap. Och då ska ni bli helt uppfyllda med all Guds fullhet. Så Guds fullhet går via Kristi kärlek. Och när vi lär känna Jesus och går på kärlekens väg så kommer vi få en uppenbarelse om vem Gud är. Och den här världen måste få uppenbarelse om vem Gud är. Annars kan inte anden göra sitt verk. Ni vet, anden har ju ett uppdrag till världen, det har ni läst, eller hur? När anden kommer till världen så ska han uppenbara synd och rättfärdighet och dom. Synd, rättfärdighet och dom. Och när han säger i fråga om synd så säger han, därför ni tror inte på mig. Hur ska de kunna tro på Jesus om de inte ser äkta lärjungaskap? Hur ska de kunna tro på Jesus om de inte ser att vi älskar varandra? Då blir det ingen uppenbarelseplats för Jesus. Då kan inte han göra det uppdrag han har i den här världen. Och jag känner det här är så viktigt därför vi går mot den yttersta tiden. Och när han säger rättfärdighet, han ska uppenbara rättfärdighet. Alltså ett helt nytt liv till människor. Så evangelium är att presentera för människor att i Jesus Kristus ska ni få ett helt nytt liv. Vilket fantastiskt evangelium vi har. Att alla synder, att han tillräknar inte mänsklighetens synd. Det är det som är rättfärdiggörelsen. På grund av Jesu död så tillräknar han inte människornas synder längre. Utan vägen är öppen rakt in i Guds hjärta. Tänk att människor en dag kommer att stå inför Guds domstol. Och han säger vägen var ju öppen. Vägen var ju öppen. Men de hade inte sett. Det. Därför vi har inte tagit vårt ansvar att gå på kärlekens väg. Så världen kan inte se Jesus. Och de ser inte heller domen. För vi tänker ju att domen, när den kommer, så ska människor bli dömda. Men här beskrivs det på ett helt annat sätt i fråga om dom. Därför den här världens första är dömd. Det är han som är dömd. Det är han som är utkastad. Det är han som är besegrad. För att vägen ska öppna för varje människa att hitta hem. Och jag tror att vi nu den yttersta tiden måste ta vårt ansvar och börja vandra på kärlekens väg. Vi blir inga dörrmattor när du får lämna ifrån dig manteln också. eller livklädnaden. Och det står ju i första Korinthierbrevet att om de vill ta ifrån dig dina grejer, men släpp dem då. Därför du har ett helt annat hem i himlen. Alltså vi ska leva ett helt annat liv. Ett helt annat liv. Och det livet ska vi lära känna när vi går på kärlekens väg. Eller hur? Och vi gör det för vår egen skull, vi gör det för världens skull, vi gör det för människornas skull. Men om vi inte går på den här vägen så kommer människor inte att se Jesus. Och de kommer inte att se lärjungaskap. Och de måste få se lärjungaskap. Du vet, de första kristna kallades ju inte för kristna först. De kallades för vägen. Vägen. Men sen började de kallas för kristna. Därför de påminner så otroligt mycket om frälsaren. Och jag skulle önska av hela mitt hjärta att vi skulle påminna så väldigt mycket om Jesus. Att människor skulle börja ställa frågor. Vem är er lärare? Vem går ni i skola hos? Vem är det ni följer? Vi följer Jesus och vi lever ett helt annat liv. Och för att få bort all strid i den här världen, all krig i den här världen, så måste vi börja avväpna våra hjärtan först, eller hur? Vi kan inte gå och avväpna alla krigsfabriker, men vi kan börja avväpna våra hjärtan och säga, nu avväpnar vi våra hjärtan för vi tänker gå på kärlekens väg. Rotade, grundade, förenade med Gud. Och vi kan bara bli förenade med Gud i agapekärleken. För Gud är kärlek. Och när vi vandrar i kärlek och lever i kärlek så lever vi i Gud. Och Gud lever i oss. Så då ska vi titta bara lite. Men jag skulle önska att det här ska bli en bön i vårt hjärta. Den här dagen. För det här är som profetiskt, inte bara för oss, utan det här är för hela världen. Det här är det budskap jag kommer att ta med mig till Israel, till Norge, till Kanada och Peter Ljunggren. Jag kommer att ta det budskapet med mig till Nyhemsveckan i sommar. Jag kommer att tala om den här vägen som vi måste gå på. För går vi inte på den här vägen ser inte människor Jesus. Och ser de inte Jesus kan anden inte utföra sitt verk. Och människor kommer att gå förlorade. Och det går att leva. Jag sa till Herren, den här vägen verkar ju så märklig, så svår. Och så, men den är inte svår. Därför vi ska ju leva den ihop med Jesus. Och vi ska titta, när han beskrev, jag tittade i engelska bibeln i morse, vad det stod om kärlekens väg, så stod det the most excellent way. The most excellent way. Alltså en hög väg. Vi kan gå på en låg väg och bråka och strida och kötta oss och ha oss. Det kan vi också gå på. Och vi kommer ju till himlen ändå. Därför frälsningen är ju given av nåd. Men det vore hemskt om Gud sa så här. På grund av er livsstil så kunde människor inte se Jesus. Och ändå vet vi att vi kan inte förändra våra liv. Förändra vår helgelse. Men vi kan öppna upp, eller hur? För att han ska få göra det han längtar efter. Vi ska öppna upp. Och jag känner så här, att många gånger blir vi så bekväma. Jag brukar ofta läsa Höga visan för det är så vackert som Jesus. Alltså han kommer. Och då säger bruden så här. Jag orkar inte gå och öppna. Jag har lagt mig. Men det är för jobbigt. Jag är för seg. Och jag måste ta det lugnt. Alltså. Det vet. Och sen, då ändrar hon sig efter ett tag. Och tänker gå och öppna för honom. Och då är han borta. Alltså det här är så tragiskt. När man läser det här. Då var han borta. Och då står det bara hon springer runt överallt och säger, har ni sett min älskade? Har ni sett min älskade? Har ni sett honom som min själ har kär? Och då blir bara folk arg på henne. Ska du gå och leta honom som du kär, din själ har kär? Och jag tror människor kommer att leta, nu vet ni det. Kommer att leta. Finns det någonstans någonting äkta? Någonting levande? Finns det någonting som är annorlunda? För jag tror inte att människor söker efter det som är likadant som de lever i. Eller hur? För jag kommer ihåg när jag var kristen, då träffade jag ju på kristna som ville liksom leva lite som oss, som bara syndar om man säger så. Dricka lite grann och ja, leva som oss så där. Det ska inte vara så stor skillnad. Men då kände jag så här, vad ska jag med deras liv till? Om de är kristna och lever som oss. Så jag längtar efter någonting som skulle vara totalt annorlunda än det som jag hade haft i världen. Och jag tror människor letar efter det. Så när jag mötte de radikala Jesusmänniskorna som hade lämnat allt för att följa Jesus, då kände jag så här, det här kände jag är annorlunda. Det här måste vara på ett annat sätt. Så vi tänker inte så här, åh, vi kommer att nå världen och vi blir som världen. Det tror inte jag. Inte ett ögonblick på att världen vill ha någon gammal soppa. De lever ju redan i en gammal soppa. De vill ju ha någonting annorlunda, rent och vackert. Någonting som är helt på ett annat sätt än de har i det här livet. Då kommer de att få se Jesus och veta att det finns ett liv som heter rättfärdighet, godkännande från himlen, en ny identitet, förlåtelse, helande och upprättelse. Och vi ska gå på kärlekens väg. Och han sa så här, lär känna kärlekens väg, the most excellent way. Och jag tänkte det här excellent, jag vet inte om vi har det på svenska, så där excellens. Alltså det är väldigt speciellt. Och Daniel hade, som det står i Daniels bok, han hade en excellent spirit. Excellent spirit. Och när jag var ung så tänkte jag ofta, god, jag vill ha en excellent spirit. Excellent spirit. Och sa Gud, du har det redan, för du har min ande. Men jag skulle vilja leva utifrån en excellent spirit, ett excellent liv. Och man förstod ju att Daniel och hans bröder, de var tvungna att välja ett annat liv. De var ju fångar i Babel, så de hade inte så mycket att bestämma om. För de togs ju dit under ockupationen och skulle tjäna kungen i Babel, kejsaren. Och men de sa, nej, vi vill inte äta kungens mat. Vi vill inte dricka hans vin. Vi vill inte få del i det som de andra får del i. Och då sa ju de här ledarna där, det här går inte att ni ska få äta grönsaker och dricka vatten. För då kommer det bli magra och se anskrämliga ut. Men ni får testa. Att de fick testa några veckor. Och då står det att de var vackrare och mera högresta än alla de andra som tog del i kungens mat och dryck. Det hade jag gått och tänkt på. Vilken excellens de fick. Och det står, de hade mera visdom än alla spåmän i hela Babel. De kunde tyda drömmar, förstå visioner, se saker i den andliga världen. Och jag tror vi kommer in i en sån tid då vi måste se i anden utan att det är uppblandat. Vi måste kunna be på ett rätt sätt. Vi måste ha kontakt med himlen. För kärlekens väg är en annan väg. Som är bortom all kunskap. Som är bortom all begränsning. Bortom allt det här bristfälliga. Det ligger på ett annat plan. Kärlekens väg är ju en övernaturlig väg. Och när jag läste i min egen bibel så stod det så här. Det här är en väg som överträffar alla andra vägar. Och sen läste jag min gamla bibel, en övermåttan härlig väg. Och jag tänkte, jag vill gå på den vägen. Men det är jättehemskt att det han säger, älska era fiender. Och det är inte öga för öga, tand för tand längre. Och vi ska inte hämnas oss själva. Ni vet allt. Det är en helt annan väg. Vågar vi gå på den vägen? Vågar vi lita på att Gud är där? För om de tar både manteln och livkläderna och allting ifrån dig, då måste du tänka att han är din försörjare. Att han kan näpsa gräsbitar och gräsgnagare och gräsätare. Och att det finns en välsignelse från himlen i att älska sina fiender. Tänk om någon skulle våga gå på den vägen. Alltså vi skrämmer det lite när man tänker på det. Att vända andra kinden till, att inte vända sig bort. Det är någonting som händer då som gör att vi måste bli beroende av Gud. Vi måste bli beroende av Gud. Och vi måste bli annorlunda. Och så, nu ska jag läsa om kärlekens väg. Och när jag började läsa om kärlekens väg så tänkte jag så här i morse. Vad ska jag med alla andliga gåvor till om jag inte har Jesus? Jag gick och tänkte på det. Jag ska ju undervisa nu i 4 dagar om andens nådegåvor. Men jag tänkte så här, vad i all världen ska jag med de gåvorna till om jag inte har gåvorgivaren? Om jag fick välja skulle jag hellre ta honom och strunta i alla gåvor. Eller hur? Jag vet ju, det var en pojke som berättade för mig att hans pappa skickade alltid pengar på hans födelsedag. Men han fick aldrig liksom möta honom själv. Han fick aldrig den där kärleken som han längtade efter. Så det blev bara tomhet av allting. Men samtidigt ser jag ju här att Gud både vill ge sig själv och sina gåvor. Alltså han kommer i sina gåvor. Han vill vara med i gåvorna. Han vill liksom fylla gåvorna med sin närvaro och sin kärlek. Får han inte göra det så blir det bara tomhet. Det bara skrammel. Och jag tänkte, gode Gud, låt inte kristenheten och jag och ledarskap och arken skramla. Tänk om vi skramlar allihop. Vad är det för skrammel? Ja, men det är arken, det är det andra kyrkor. Vi står och skramlar. Vi ska inte skramla. Det ska vara en väldoft, en gudsnärvaro, en skönhet, en excellens som ska flöda utifrån våra liv. Men visst är det tragiskt om världen säger, det skramlar ju bara bland de kristna. Jag hör ju ibland människor som är lite elaka då, så här, ja, de är bara falska. Det är bara hyckleri av allting. Det är väl, de lever väl inte som de lär, så här. Så de tittar kanske på ett ytligt sätt på oss. Men vi ska välja kärlekens väg. Visst vill ni det tillsammans med mig? Vi måste göra det för Jesus skull. Och även om vi första gången du smäller till det på en kind och så vänder du den andra till. Då måste du tänka så här, när du vänder den andra till så är det faktiskt på Jesus de slår. Och inte på dig. Så är det. Så är det. Det är ett annat sätt att leva. Och jag tänkte, jag vet inte hur jag ska praktisera allt det här. Vilka steg ska jag ta? Hur ska jag handskas med det? Och då säger jag, det ska jag lära dig, säger jag. För du ska vara i lärjungaskap med mig. Du ska sitta vid mina fötter. Och jag kommer att ge praktisk vägledning i varje steg. Så du ska få erfarenhet. Och när jag satt och tänkte på det här så tänkte jag på när jag var alldeles nyfrälst. Och jag hade en kille som var med i våran bönegrupp. Han är med oss herre nu. Han har varit narkoman. Och jag hade ju ganska litet studielån. För att jag tog väldigt lite studielån. Jag tog på alla mina utbildningar, tror jag, 35 000. Så jag ledde på nästan ingenting. Men den här killen, han sa, kan inte jag få låna hela ditt studielån? Jag ska betala tillbaka de 2 veckor han skulle göra någonting. Och jag fick inte tillbaka pengar. Han hade varit narkoman och han hade inte blivit helgad och sådär. Men jag var ju så naiv så jag tänkte att när jag mötte en kristen så kan de inte ljuga eller bedra sig. Så jag lånade ut hela mitt studielån. Eller hela, de fick också något sånt där bidrag så jag lånade honom allting. Och så försökte jag få tag på det. Men jag måste få tillbaka pengarna. Inga pengar till mat, till hyra och allt det här. Och han sa, men det kommer nästa vecka, det kommer nästa vecka. Det kom inte. Därför han hade förstört de där pengarna på något sätt. Och jag kommer ihåg att jag började bli bitter. Jag hade varit frälst bara kanske 2 månader på den tiden. Så jag började tänka, är det här som kristna är? Det var en slags bitterhet i mig. Tänk, jag kommer aldrig få tillbaka pengarna. Och då kommer jag ihåg att Herren sa en morgon när jag var lite ledsen så sa han, efterskänk alla de där pengarna, sa han. Släpp dem. Släpp dem. Så får jag vara din försörjare. Och jag visste inte att hans namn var Herren försörjaren. För jag hade inte börjat läsa Bibeln ens. Så jag sa då till Herren, okej, jag släpper alla de där pengarna. Jag ger det tillbaka till dig. Och jag släpper dem och lägger allt som jag har upplevt och så här på altarplatsen. Och sen hände det någonting märkligt alltså. Det gick inte lång tid förrän det kom en man som ville sponsra mig på något märkligt sätt. Och han ville ge mig pengar och pengar och pengar och pengar och pengar. Och det här pågick ända till jag åkte till Göteborg. Och till sist fick jag säga till honom, du behöver jag inte om det pengarna längre på det sättet. Utan jag skulle önska att du gav till någon annan istället. Men det var som Gud klev in. Och så lät han himlens fönster öppnas över mitt liv. Och jag tänkte på det här i morse. Jag fick en erfarenhet av att gå på en annan väg. Att handskas med saker på ett annat sätt. Men då måste jag ju räkna med Gud. Och då, när jag läser om kärlekens väg så tänkte jag, om jag har alla språk, alla himmelska språk, alla änglars språk, men jag har ingen jag kan rikta språket till, då blir det bara tomt allting. Alltså om jag hade all tro, alltså vi vill ju ha så mycket tro, men det går inte att ha tro utan en kärleksrelation med Jesus. Det går inte att leva det profetiska utan att ha Jesu Kristi vittnesbörd. Det kan ju du få en uppenbarelse i boken. Och därför står det så här. Om du talade alla språk men inte har kärlek. Då är det bara skrällande. Ekande. Det är bara ett eko av allting. Om du hade profetisk gåva och visste alla hemligheter. Och du har all kunskapen. Om du har all tro så du kan flytta berg. Men om du inte har kärlek så är det tomhet. Utifrån Guds perspektiv så är allting tomhet. Om det inte får göras i en andlig kärleksrelation med Jesus. Och jag läste i morse när Jesus säger till de här människorna. Gå bort ifrån mig, era lagöverträdare. För jag känner inte er. Jag känner inte er. Och det är bara kärleken som du och jag blir kända av Gud. Och lär känna Gud. Och de här människorna sa, men vi har profeterat i ditt namn. Vi har kastat ut onda andar i ditt namn. Vi har gjort kraftgärningar i ditt namn. Vi har gjort allt det här i ditt namn. Men Jesus säger, jag känner ju inte ens er. Jag känner ju inte ens er. Utan på den här vägen lär vi känna Gud på ett helt annat sätt. Alltså i ett beroendeskap. För vi blir ju utmanade här. I det här. Och jag sa igår också att när Jesus kallade sina lärjungar att gå ut och predika första gången så säger ju han, ni får inte ta med någonting. Jättejobbigt. Ingenting får ni ta med er. Och de hade säkert packat ryggsäcken. Tänkt att kommer det att hända så har vi det här och det här. Och Jesus säger, lämna allt hemma. Ni får inte ens ha dubbla livklädnader. Ni får inte ha med någonting. Och varför sa han det? Och därför att han skulle gå på kärlekens väg och göra sig beroende av honom. Det måste ha varit jättejobbigt. Men vi pratade pastor Gunnar och jag om när vi grundade arken. Så tänkte vi nästan aldrig, jag tror vi aldrig vi tänkte så här, hur ska det här gå? Utan vi hade den här, det var så levande för oss som Gud hade sagt och vi bara visste att han kommer att lösa det. Och när de kom tillbaka, de här lärjungarna, så frågade Jesus, saknar ni någonting? Och då säger de, ingenting. Ingenting saknade de, men de gick utan någonting och fick erfarenheten av att Gud är vår försörjare. Han är vårt beskydd, han är vår frid, han är vår läkare. Och de hade en sån frimodighet att vila på insidan när de gick på den här kärlekens väg. Och jag tänkte så här, ingenting. Jag tänker, hur känns ingenting? Det faller sönder, eller hur? Ingenting. Tomhet. Jag tror väldigt många människor känner tomhet och ett hål på insidan. Därför även om man har allt det här naturliga, men också allt det här andliga. Och många gånger söker vi det här andliga. Vi vill ha nådegåvorna och Guds kraften, flödet. Visst vill vi det. Men vi ska ha en ännu större längtan efter honom själv. Så kommer allt det där att följa i våra fotspår. Eller hur? Ingenting. Tomhet. Och sen säger han så här. Så beskriver han själva kärlekens väsen. Men egentligen beskriver han Jesu hjärta. Han beskriver Jesu hjärta och så säger att kärleken kommer aldrig någonsin att upphöra. Och det betyder att även om kärleken skulle kalla i den här världen och när vi söker Jesus så kan inte kärleken upphöra i våra liv oavsett vilka omständigheter vi kommer in i. Det ger mig verklig tröst för framtiden. Ge mig tröst för allt vi ska möta. Och jag kände en viss bävan också i morse. När jag fick liksom informationen från Israel. Om den här kvinnokonferensen. Som jag ska delta i mars. mycket nöd det var bland kvinnorna. De hade förlorat sina barn, sina hus. Soldater hade dött. Lovsångare som var soldater hade blivit dödade i Gaza. Och de beskrev en sån nöd. Och då tänkte jag så här, Jesus, nu ska jag komma dit och flöda i den heliga ande. Gode Gud, gode Gud. Jag vill se nådegåvorna flöda. Jag vill se din helande kraft flöda. Och så tänkte jag, ska inte ens be på det sättet. Jag ska be, Herre, jag vill att du ska träda fram. Och jag önskar av hela mitt hjärta att du ska ha balsam och nardusolja i dina händer. Att de ska vara ett möte med dig. Då kommer allt det andra också. Läkedomen, befrielsen, förlåtelsen och upprättelsen i mötet med Jesus. Och då säger han, då beskriver han sitt hjärta. Och jag skulle önska att du läste det här nu under de här veckorna. Han beskriver sitt hjärta. Han beskriver sitt väsen. Och det är det här som han längtar efter att världen ska få se. Att det finns ett sånt här hjärta. Att det finns sån här godhet. Alltså det här kan inte du och jag åstadkomma. Men Jesus säger, om ni älskar varandra, då kommer världen att se. Och då kommer världen att förstå att jag är sänd från himlen in i den här världen. Och så berättar han där. Men sen kommer de här orden. Jag kan inte läsa allt idag. Han säger, för att förstå kärlekens väg måste vi ödmjuka oss. Därför att på kärlekens väg så måste vi se att vi har faktiskt inte all kunskap. Alltså det står så här. Kärleken upphör aldrig, men profetiorna ska försvinna. Och tungomålen ska tystna. Och kunskapen ska försvinna. Nu förstår vi bara till en del. Och vi profeterar till en del. Men när det fullkomliga kommer ska det som är till en del försvinna. Och nu läste jag alldeles nyss Efesierbrevet. Och vill jag känna höjden, bredden, längden. Höjden av hans kärlek. Så kommer vi att få del av Guds fullkomlighet. Men här måste vi ödmjuka oss. Och vi har väldigt mycket, inte kanske så mycket nu, men förut har vi haft det, kanske blir mer av det också. Mycket tjafs i kristenheten med olika små lärofrågor hit och dit. Och så måste vi tänka, ja, men vi ska vara trognare, Gud har uppenbarat, det står i Bibeln. Men vi måste ödmjuka också och tänka, vi har faktiskt inte sett allt. Vi har inte förstått allt. Vi har fått en liten del som vi förvaltar. Och när en av mina vänner dog nu som väldigt duktig teolog, så tänkte jag, när han kom in i himlen, så tänkte jag, vad är hans första tanke eller första ord när han kom in i himlen? Och jag tänkte så här, att han skulle säga så här, var det så här stort? Var det så här stort? Och så fick man se den lilla, lilla biten som man hade sett själv. Och jag tror för att gå på kärlekens väg så måste vi ödmjuka oss. Eller hur? Vi måste ödmjuka och säga, vi har sett en liten bit. Vi har förstått väldigt lite. Men Gud har ett löfte på kärlekens väg att vi ska få komma till fullkomlighet och se ännu mer av honom själv. Och längtar vi efter någonting här i arken så är det att se Jesus, eller hur? Det är vår längtan. För när vi ser Jesus så har vi allt det som vi behöver. All utrustning, alla nådegåvor. Och han längtar efter att få ge oss av sin fullkomlighet. Men den kommer inte på någon annan väg än kärlekens väg. För annars kommer vi att förstöra varandra. Vi kommer att bryta ner varandras liv. Vi kommer att använda Guds kraft i manipulativt syfte. Vi kommer att använda Guds välsignelser för att förskanska oss positioner. Och det tror jag skulle ännu mer skada Jesus än om vi inte gick på den vägen och inte hade någonting. Men tänker Guds kraft, Guds nådegåvor utan Guds närvaro, då skulle jag springa. För då ska jag veta att det här är ingenting. Och jag vill inte ha ingenting. Jag vill ha honom som är någonting. Så säger han så här, nu måste ni förstå här att ni har varit barnsliga. Ni har varit som barn, det står ju att vi är barn, tonåringar och fullmogna. Och vi växer och mognar till större och större insikt. Men det kommer en dag, vänner, då gåtfullheten försvinner. Då vi ska se honom ansikte till ansikte. Men jag tror Gud har en sån längtan idag att Jesus ska kunna träda fram i den här världen. och människor ska kunna se honom. Och då behöver vi gå på kärlekens väg. Och då kanske vi tänker idag så här, men det är så jättesvårt att älska folk. Hur ska vi kunna älska våra fiender? Vi knappt älskar vår familj eller våra barn eller våra församlingsmedlemmar. Hur ska vi kunna älska våra fiender? Men jag tror att den här agapekärleken som Gud ger via den heliga ande gör allt det här möjligt. Men vi får ta ett beslut i våra hjärtan. Jag tänker gå på kärlekens väg. Och då säger Herren, han är ju så att säga godhjärtad också när han säger till oss det här, att nu ser vi gåtfullt i spegelbilden, men då ska ni få se ansiktet till ansikte. Nu förstår ni bara till en del, men då ska jag känna fullkomligt, så som jag själv har blivit fullkomligt känd. Nu består dessa tre, tro, hopp och kärlek, men störst av alla saker, eller de här tre också, är kärleken. Och nu ska jag avsluta med det här, den här utmaningen som jag har känt i mitt hjärta för den här världens skull. Och vi ska gå och titta på Johannes evangelium. Börja och titta på Johannes evangelium kapitel 13 och versen 34. Ett nytt bud ger jag er, att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er, så ska ni älska varandra. Alltså då behöver du och jag se den kärlek som finns mellan Fader, Son och Helig Ande, eller hur? Som jag har älskat er, så ska ni älska varandra. Hur har Gud älskat oss? Jag tänkte, jag blev så rörd i mitt hjärta när jag tänkte på hur Gud handskades med mig när jag var nyfrälst. Jag hade inte hunnit städa i min själ. Man tänker ju ibland att man försöker göra ordning i sitt liv och sluta med allting och sen blir man frälst. Men de flesta blir ju frälsta mitt i kaos. Mitt i mörker, mitt i synd, mitt i förtvivlan, mitt i orenhet. Man har inte hunnit göra upp med någonting. Och när jag tog emot Jesus som min frälsare, så var min första tanke så här, att nu kommer han att säga sluta med det, sluta med det, sluta med det. Eller att han flyttar ut. För du kan stå ut och vara i en soptipp. För jag kände att mitt inre var som en soptipp. Och det enda jag hörde från hans hjärta, när han flyttade in i mitt hjärta, så var det en mening. Förvandla hela mitt liv. Han sa, Linda, jag älskar dig. Linda, jag älskar dig. Så har Gud älskat dig. Vet du, då händer det något i ditt och mitt liv. Vi blir inte domare och poliser. Vi går inte runt med liksom en slags, vad ska jag säga, förfasningar. Vi kommer med evangelium. Så med Guds outsägliga kärlek. Där han har öppnat vägen till sitt hjärta. Och människor ser inte Jesus. Visst längtar vi efter att de ska se Jesus. Vi längtar, de måste få se Jesus. Och då finns det ju bara något som du och jag kan välja idag. Vi tänker gå på kärlekens väg. Och vi kommer inte ens att veta hur vi ska göra på den här vägen. Men för att den är så övernaturlig och märklig och annorlunda. Men han ska lära oss hur vi ska kunna gå på kärlekens väg. Och leva ett helt annat liv. Och så säger han, så som jag älskat er ska ni älska varandra. Om ni har kärlek till varandra ska alla förstå att ni är mina lärjungar. Och det här måste vi ropa till himlens Gud. Hur ska vi kunna uttrycka den här kärleken till och med till människor som kanske har helt andra gudstjänstformer än vi. Som prioriterar andra sidor i gudsordet än vi gör. Vi prioriterar ju väldigt, väldigt mycket Jesu försoningsverk, korset, kraften. Och så möter vi andra som kanske betonar helt andra sidor av Jesu liv och tjänst. Och hur ska vi kunna älska dem? Men det finns en övernaturlig kärlek genom den heliga ande. Där Guds ande kan göra någonting som inte vi kan åstadkomma i egen kraft. För Gud håller på att förbereda sin brud. inför sin tillkommelse. Men han håller också på att förbereda församlingen för att ge möjlighet för Jesus att synliggöra sig innan han kommer tillbaka. För det vore det mest tragiska om miljoner människor går förlorade därför att du och jag inte ville gå på kärlekens väg. Och så säger han så här, nu läser jag också till sist då i kapitel 17 de här orden som är så otroligt starka, där han säger i 17 och 16, de här tillhör inte världen, säger han om lärjungarna. Det gör inte jag heller, säger Jesus. Jag tillhör inte heller världen. Men helga dem i sanningen, för ditt ord är sanning. Och som du har sänt mig till världen, så har jag sänt dem till världen. Och jag helgar mig för dem, för att de ska vara helgade i sanningen. Och sen säger han, jag ber också för dem som kommer till tro genom deras ord. Jag ber att de ska vara ett. Så att de ska vara i oss, liksom du, far, är i mig och jag i dig. Jag ber att de alla ska vara ett, att de ska vara i oss, liksom du, far, är i mig och jag i dem. Då ska världen tro att du har sänt mig. Då ska världen tro att du har sänt mig. Vet du, jag tycker det är så konstigt i världen att de tror inte att Jesus är sänd. Och jag tänker, vad beror det på? Ska vi predika tydligare? Ska vi göra på något annat sätt? Det säger inte Jesus. Han säger, älska varandra. Älska varandra. Då kommer världen att se. Och då kommer världen att förstå. Och då tänker vi, det här blir jättesvårt. Nej, men det är inte svårt. Därför om vi går upp på kärlekens väg, eller går på kärlekens väg, så kommer den heliga ande att hjälpa oss genom agape kärleken att lösa ut en kärlek som är av en annan sort. Och så säger Jesus här, då ska världen tro att du har sänt mig. Och den härlighet som du har gett mig har jag gett till dem för att de ska vara ett. Liksom vi är ett. Jag är dem och du är mig. Och att de är fullkomligt förenade till ett. Då ska världen förstå att du har sänt mig. Och att du har älskat dem så som du har älskat mig. Är han så intresserad av att världen ska se. Och att världen ska förstå. Det verkar som han är det. För att om inte världen kan se Jesus genom den kärlek som vi ska utstråla i den här världen, då kommer inte Jesus kunna göra sin tjänst genom den heliga ande. Och det här är så tragiskt. För han säger inte, ni ska ändra på det här och ni ska ändra på det här och ni ska ändra på det här och ni ska ändra på det här. Han säger, älska varandra. Älska varandra. Älska varandra. Och då tror jag att den här kärleken som vi behöver för att kunna älska varandra är given och kommer att ges i överflöd genom den heliga ande. Så profetordet för 2024 är, lär känna kärlekens väg. En helt annan värld. En helt annat liv. Ett helt annat sätt att tänka. Och Gud kommer att undervisa var och en av oss. Hur ska vi klara av att gå på den här vägen? Därför det står ju i Bibeln att den Herren tjänar får inte ens vara stridslystan. Han säger så här, att kärleken är mild. Den är tålmodig. Den är kärleksfull. Den brusar inte upp. Den söker inte sitt. Den är inte avundsjuk. Den har helt andra kvaliteter. Det här är Guds hjärta. Men vi måste väl få strida. Ja, men vi ska strida mycket. Vi ska strida i arken också. Men vi ska inte ha världens vapen. Vet du, de vapen vi har fått från Gud är mäktiga. Men de är inte mäktiga utan Gud. Då blir det bara skrammel. Men om vi har dem i Gud, i Herrens ledning, då kan det se ut som en kornbrödskaka, som jag sa igår. Men det är Herrens värld. Och det blir en sån makt i de vapnena att vi kan ta tankar till fångna. Vi kan bryta sönder bålverk och höga murar och lägga allt under Jesu Kristi lydnad. För det ska bli en öppen plats för Jesus att kunna uppenbaras i den här sargade världen. Och vi ska vara annorlunda. Helt annorlunda. Gud gör oss annorlunda. Låt oss se annorlunda ut. Prata annorlunda. Bete oss annorlunda. Handskas med saker på ett annorlunda sätt. Och det ska märkas att här är ett folk som känner sin Gud. Vi ska gå på kärlekens väg. Och när jag har tänkt på många och gått och tittat på alla de här utmanande bibeltexterna, så tänker man, där kommer man inte bara klara av. Om inte Gud griper in. Om inte Gud är där. Om inte Gud uppenbarar sig. Och jag har läst många av de här texterna där de mötte fiender från alla håll. Och de visste inte hur de skulle lösa sakerna. Då frågar de ofta, finns det någon profet här? Finns det någon som kan spela nu på sitt instrument? Så att vi kan höra från himlen. Hur vi kan få vägledning från himlens Gud. Hur vi ska kunna lösa saker på ett annat sätt än man löser sakerna i den här världen. Och vi får inte bli en världslig kyrka, eller hur? Och vi har sagt här i arken, och vi håller fast vid det, att vi hyr inte ut vår kyrka till vad som helst. Vi hyr inte ut vår kyrka alls. Därför vi önskar att platsen ska vara helig, eller hur? Platsen ska vara avskild för Gud. Där platsen ska vara ett bönehus. Jag var i en kyrka i ett annat land. Jag skulle predika där. Det var inte i Sverige, det var ett annat land. Och jag kom dit på morgon, så höll de på med qigong och yoga mitt framför mina ögon. Och jag skulle ha mitt möte i en annan lokal i den jättestora kyrkan. Och så höll de på med yoga och qigong och fullt med folk där. Så när man kom in genom öppningen så såg man de här vid stora öppningen, dörren. Och jag frågar de här ledarna, har ni börjat med qigong i kyrkan och yoga? Vad är det här för något, sa jag. Och då sa de, nej, vi hyr bara ut till de här så att vi kan tjäna lite pengar. Och då tänkte jag så här, det ska aldrig ske i arken så länge jag lever. Den här platsen ska vara helig, avskild för Gud. Och då måste vi tro på Gud som försörjer, eller hur? För annars skulle vi kunna bjuda hit några hårdrockare eller vad som helst. Hyra ut lokalen. Nej, vad säger ni? Nu har vi dålig ekonomi. Tar vi någonting, vad som helst. Det går inte, för den här platsen är avskild för Herre. Det ska vara en plats där vi ska känna oss trygga. Här när man kommer in så möter man Guds ord. Man möter Guds kärlek. Man möter Guds närvaro. Och då måste vi tro på att Gud är försörjaren. Eller hur? Vi måste gå på en annan väg och hitta lösningar och utvägar och hjälp som finns på kärlekens väg, men som måste komma till oss på ett annat sätt. Och jag har tänkt på de här utmaningarna. När Jesus bara utmanar lärjungarna. Och han utmanar ibland så konstigt, så jag är inte säker att jag hade lytt på honom ens. De hade inga pengar en gång. Och så säger Jesus, gå ut och fiska. Vi ska betala skatten. Jo, så har han gått och fiska, säger han. Den första fisken ni tar upp har pengarna i munnen. Jag är inte säker på att jag hade lyssnat. Jag tänkte, det låter inte klokt det här. Ska vi gå ner till ryskgraven och fiska? Alltså, du får ju tänka, det här är på riktigt. Och den första fisken de fick upp hade de pengarna i munnen så de kunde betala skatten. Alltså, det här var ju övernaturligt. Och så testar han oss. Och nu ska jag avsluta med det. Han testar oss. Vilken väg går ni på? Snikenhetens väg, fruktans väg. Det finns alla möjliga vägar. Men porten är trång och vägen är smal. Och så testar han oss. Och han är inte omedveten Jesus om behoven. För när han ser tusentals människor som måste äta, då frågar han ju lärjungarna, eller han frågar dem inte ens. Han säger så här, ger ni dem att äta? Det är klart man protesterar. Ger ni dem att äta när vi inte har någonting? Och de testade i fickorna och sa, vi har kanske några hundra kronor kanske. Det var inte kronor, det var annat valör. Men det räcker knappt till någonting. Titta i fickorna. Och Jesus tänkte, nu ska jag se vilken väg de ska gå på. Vilken väg ska de gå på? Och det här blir en övning att gå på en annan väg. Men Jesus visste vilken väg han skulle gå på. Så säger han så här, men vad har ni då? Och då säger lärjungarna, ja, vi har inte pengar så det räcker. Så låt folket gå ut i byarna och hämta mat eller köpa mat. Men vi har en liten kille här som har gett sin matsäck till oss. Det var tro, vet ni det? Det var tro. För jag tror den här lilla killen tänkte att genom lärjungarnas händer så kommer den här matsäcken förr eller senare i Jesu hand. Och det gjorde den. Men de säger det här kommer inte räcka till någonting. Därför de hade ännu inte sett den här övernaturliga dimensionen som vi får del i när vi går på kärlekens väg. Och Jesus gick på den vägen. Och så säger han till lärjungarna, sätt folk i matlag nu. Nu ska vi äta allihopa. Och jag tror att de fick en kamp på insidan. Hur ska det här gå till och hur ska vi göra? Så de satte folket ut i olika matlag. Men det som jag tänkte på när jag stod i det där, det är att jag måste handla i tro innan jag ser det. Visst är det jobbigt det? Man ska önska att allt var till rätta lagt. Men på kärlekens väg måste vi liksom handla i tro innan vi ser det. Och jag tänkte när Jesus välsignade bröd och fiska och pratade med honom om det. Så tänkte jag, varför gjorde du inte så här istället Jesus? Så hade det inte blivit så jobbigt för lärjungarna. För på kärlekens väg kan det liksom kännas lite jobbigt också. Därför när Jesus bröt ju sönder de här brödbitarna och la i 12 lärjungars händer. Det var inte mycket, eller hur? Sen bröt han fiskarna också i små bitar. Och det var ju så lite så det var ju kanske bara en centimeter. Något åt det hållet i varje hand. Och sen satt alla människor och väntade i gräset. Varför hade inte han istället kunnat gjort en jättehög med fisk och bröd? Så alla fick se det här häftiga miraklet. Det verkar som att kärlekens väg är dold och uppenbar på samma gång. Märkligt det där. Jag tänkte du kunde ha gjort det lättare för lärjungarna. Pang, bom, så blev det 2 jättehögar. Men lärjungarna var tvungna att i tro gå fram till människor som var hungriga och sätta sin tro till att i samma ögonblick som de gav brödet och fisken till den första så slutar det inte att flöda. Det bara flödade och flödade. Och det här vet ni från Bibeln, att det många gånger gick till på det här sättet. Att de hällde oljan. Det bara hällde och hällde, det tog aldrig slut. Men när kärlen var slut så fanns det, så gick det inte längre att hälla. Men det verkar som att kärlekens väg är synlig och uppenbar på samma gång. Därför då litar vi på frälsaren själv. Inte på nådegåvorna, inte på omständigheterna, inte på det naturliga. Utan vårt fäste är vid frälsaren själv på kärlekens väg. Och nu tänkte jag, Eva, kan vi inte sjunga den sången för den här världens skull? Därför vi önskar, och jag vet att för det här året så kommer många att be om förlåtelse. Många kommer att bli förkrossade. Många kommer att ändra sig sätt att skriva på Facebook och Instagram och på olika som sajter och så här. Det kommer att bli en annan ton. Hör ni tonen? Det blir en ton som kommer att slå an himlen. Så människor i världen kommer att säga, men nu har de kristna blivit så snälla. De bråkar ju ingen längre, de sitter inte halvsvär på Facebook och hotar och hatar och har sig. Vad har hänt med dem? Och då kanske någon säger, ja men de lyssnar på pastor Lindas undervisning där på nyårsdagen. Och tänker börja gå på kärlekens väg. Och ställer frågan, behagar det här dig Gud? Blir du glad av att jag talar på det här sättet? Behagar ditt hjärta att jag skriver på det här sättet? Det blir plötsligt någonting som vi relaterar inte till bara åsikter utan till frälsaren själv. Och jag tror vi kommer att få en förändring i det här landet. En förändring hur vi ber, hur vi talar, hur vi samarbetar i den heliga ande. Därför vi är på ett annat plan. I på kärlekens väg. För det är en övernaturlig väg och ett övernaturligt sätt att leva. Och jag tror att Herren kommer att hjälpa oss. Jag tror faktiskt det. Och vi kommer att hjälpa varandra.